kan bli lite svårt för hjärnan vissa saker att, för att vi har så annorlunda referensramar. Open Doors hörde vi om. Det är alltså en allkristen världsvid missionsorganisation. Man skulle kunna kalla det även för en människorättsorganisation. För de frågor som kommer upp i vårt arbete är ofta om det här att man har rätt att tro. Rätt att tro och rätt att även lämna en annan tro för att komma till en ny tro. Det här är inte alls självklart i världen. Open Doors arbetar med överallt där det finns förföljda kristna. Och det är mer än 70 länder där det pågår allvarlig förföljelse eller värre. Vad är en nyhet, tänker du? Så många? Ja, det är faktiskt över en tredjedel av jordens länder. Och det blir bara värre. Sedan 2006 så har det bara blivit mer och mer och allvarligare förföljelse. Så det är inte alls självklart någonstans egentligen att vi skulle så att säga komma undan det här. Varför är det så? Ja, det finns många bra förklaringar, men man kan ju faktiskt ta dem som är lätt att ta till sig när vi läser Bibeln. Vad säger Jesus? Världen är en ondes våld. Han säger, har de förföljt mig kommer de att förfölja er. Varför? Jo, för att de, för mitt namns skull, säger han. Och för att de inte känner honom som har sänt mig. Och vi har många, många exempel i Bibeln på att det var så. Jag skulle vilja först ta med dig till en person som heter Tala. Tala, hon är en ung kvinna i Iran. I Iran så är kvinnorna hälften så mycket värda som män. I praktiken är det så. De måste lyda sin pappa och när de gifter sig så är det mannen som bestämmer. Och kvinnan måste foga sig på både det ena och andra sättet. Och hon är bara hälften så mycket värd rent juridiskt. Och det här är ju lagen som sätter den regeln. En kvinna som blir kristen får ännu mer problem. Därför att då får hon dessutom ofta sin familj mot sig. Tala är inget undantag. Tala, hon har kommit till tro som den första i sin familj. Och ganska snart så berättar hon om sin tro för sina syskon. Och två av hennes systrar blev också kristna. Och när det här kom till mamma och pappas kännedom så blev pappan väldigt arg. Han tänkte, jag måste till varje pris få dem tillbaka till islam. Det är en plikt för en pappa och en man att göra så. Därför att det är en avart att vara kristen. Det är något som inte hör hemma i Iran. Det ses som koppling till väst, till USA och det är ju den värsta fienden. Så kristen det är väldigt en avart i Iran. Nu finns det några traditionella kyrkor, men de är bara för sig själva. De är långt ner på samhällsstegen. Armenier och assyrier. De får bara umgås med sig själva. De får absolut inte dela tron. Skulle man dela tron med en muslim, då råkar man illa ut. Därför finns det alltså bara några sådana kyrkor. Annars finns det absolut inga kyrkor att komma till för muslimer. Omöjligt. Men Tala, hon börjar träffa i hemlighet andra kristna. Och förstås sina systrar. Och pappan han försöker på olika sätt hindra det här. Och han tänker, ja men jag ska föra dem till... Ja, först får de inte sitta vid matbordet. Det är ju ett straff då. Han försöker tala dem till rätta. Han är sträng, men det hjälper inte. Så tar han dem till imamen, den religiösa ledaren. Och religiösa ledaren säger att han ska försöka tala dem till rätta. Men det hjälper inte. Till slut säger han till pappan, de är orubbliga i tron, det går inte. De försöker till och med berätta om Jesus för mig. Och då tar pappa till det svåraste, det allvarligaste han har. Det är att mellandottern ser han en lämplig man till. Han bestämmer mot hennes vilja att hon måste gifta sig med en sträng muslim. Som han vet kommer hålla stenhård koll på henne. Och han lyckas faktiskt med det. Därför att hon kan inte längre komma till den kristna gemenskapen. Hon kan inte gå till den här husförsamlingen. Men Tala, hon fortsätter. Och det som hon har fått en kallelse från Gud, det är att berätta om, för barnen om Jesus. Och hennes stora syster, hon leder en husförsamling. Och så här fortsätter det. Och i Iran idag finns det tusentals sådana här husförsamlingar. Vi vet att det finns minst 800 000 kristna. Det har vuxit på 5 år till det dubbla mot vad det var innan. Hur? Inte faktiskt genom kyrkor utan genom husförsamlingar. Man samlas i hemmen och kvinnorna är ledande i den här väckelsen. Därför att de bjuder hem grannar, vänner och barnen får reda på evangeliet. Och så sprids det så här från person till person. Och ibland blir de avslöjade av en hemlig polis. Det kommer ju, regimen är ju väldigt hård mot kristna. Blir de avslöjade, då blir de hotade, torterade, en del hamnar i fängelse och en del tvingas att fly. Tala berättar, fast det är så svårt, fast hon har det trycket från familjen, så märker hon en liten skillnad på pappa nu. För efter en tid så har han, säger han så här: fast jag har varit så hård och tuff mot er, så möter jag ändå bara respekt. Och det finns inga andra som jag har mött än kristna som visar den kärleken och den respekten som jag får, fast jag är så hård. Det vittnesbördet har hon, och hon ber och tror att pappa också ska smälta, även om det är ett stort steg för en muslimsk man. Nu ska ni få en film som berättar om en sån här husförsamlingsledare. En annan som heter Ester. Vi kallar henne för Ester. Vi kan ju inte lämna ut namn för det är lite för farligt. Men hon har tvingats fly för att hon ledde en husförsamling. Hör hennes berättelse här.
Judgment said me, why? Because all of things change your life. But I said to him, I can't, because I believe Jesus, because Jesus love. You don't test love. So bad. No job, no home, all of things bad. Here and in other countries, all of see us like a foreign people. I can't bear all of things. Please back Iran. I don't like here. He can't recognize what's happened. He's sick. He's sick, like depressing, you know. And
var finns vi i det här? Open Doors finns för en sån som Ester, men också för en sån som Tala. Tala som kan just nu vara kvar och som får utrustning för att hon träffar andra husförsamlingsledare, andra. I små grupper får man utrustning, man får uppmuntran av varandra. Det här är en som har tvingats fly med sin familj. Ja, men då måste vi finnas där också och ge det vi kan av uppmuntran och rådgivning och hjälp. För det är ganska många som känner en hopplös situation också. Så det här pendlar vi mellan. De som väljer att vara kvar och är mitt i en tjänst och de som blir frånhuggna så att säga för att det drabbas med så svåra saker. Tala, hon vittnar också om att när de möts så kan de ta av sig slöjan. De kan vara sig själva, de kan prisa Gud som de är och visa sin glädje och vem de verkligen är. Inför Gud, i Jesu namn, så är de fria. Nu ska vi se, vi skickar tanken lite längre, en bit ifrån Iran, bara ett steg egentligen, till Irak. Irak är ett land som har haft många kristna. Kanske 1,5 miljon före Saddam. Under Saddams tid flydde en del. Sen har det blivit krig. Det har varit IS och andra. Idag finns det en bråkdel kvar. Kanske 200 000. Det här är ett av de äldsta kristna länderna. Samma situation ungefär som i Syrien. Så många kristna har tvingats att fly. Därför att kyrkor är förstörda och många är fördrivna. I Irak till exempel, utanför Mosul, finns en stad som heter Karagosh. Där 70 000 kristna fördrevs av IS 2014. De var tvungna att lämna. De hade ett val. Avsäg er tro. Bli muslimer. Annars så halshugger vi er. Och man flydde. Man var tvungen att fly. Nu har många av dem kunnat faktiskt, eller flera av dem kunnat återvända. En pastor som har valt att vara kvar och som känner jag måste finnas här för mitt folk är Afram i Irak, i Bagdad. Och han säger, ni ger oss hopp, för även om kyrkan var på väg att stängas för att så många har flytt så fylls den igen. Samma vittnesbörd hör vi även i Syrien. Kyrkor fylls, men det är med människor som söker, människor som behöver hjälp, nödhjälp, för det har varit krig och de vet inte vad de ska ta vägen. Och det är också de som är nyfikna på tron. Förut var det murar mellan kyrkor och andra för att de vågar inte. Nu när kriget har varit så finns det helt plötsligt möjligheter att våga gå till en kyrka. Så det svåra har faktiskt fört med sig någonting bra. I Syrien är det påtagligt att många flyktingar kommer till kyrkorna, ber om hjälp och tar även emot Jesus i sina liv. Så kyrkor fylls trots det här. Men vi får stötta dem. De behöver ju allt stöd de kan få. Det gäller till exempel katastrofhjälp, mediciner och nödhjälp. Men också utbildning. I Syrien har vi ett sånt arbete där 12 000 familjer varje månad får nödhjälp. Men också 16 Center of Hope som betyder att man helt enkelt får en mening med livet. Man får både till sin inre människa och till det yttre. Och det gäller hela familjen, alla åldrar. Det här har blivit någonting som ett nätverk som verkligen fungerar i det här landet. Här ser vi exempel på en kyrka i Syrien som är helt fylld. Och det här är från förra året, är det väl. Människor i sin hopplöshet så är det ändå ett ljus man ser. Och kyrkan säger, det är våran tid nu. Alla kyrkorna säger det. Och de börjar samarbeta på ett helt nytt sätt. Man ber tillsammans, man arbetar tillsammans för sitt folk. Och ljuset ska lysa. Vad är det för ett ljus? Och det är tron på Jesus. Och det här ljuset är vi med och tänder genom att vi ber. Det finns en vers i Bibeln som talar om det här med bönen på ett så bra sätt tycker jag. När Jesus förvarnar sina lärjungar att de kommer att överge honom, att alla kommer att svika honom, så säger ju allihop nej, vi ska vara kvar. Men Jesus han varnar, han säger, eran tro kommer prövas hårt. Ni kommer alla överge mig. Simon Petrus var den som var tuffast av alla, trodde han. Och han hade väldigt tro på sig själv. Så han sa, även om alla andra sviker så ska jag vara kvar. Och Jesus förvarnar, ja, men i natt kommer du 3 gånger förneka att du känner mig innan tuppen gal. Och sen kommer den natten och Simon Petrus tar steg bort från Jesus. För han blir ju rädd. När han ser vad som händer med Jesus så backar han och han börjar avsäga sig sin tro. Under press vet ju inte du och jag vad vi kommer att göra. Vi är inte säkra på det, tror jag, någon av oss. Men det är viktigt att vi förstår hur tron är liksom som ett ljus, som en låga som kan faktiskt blåsas ut. Men då säger Jesus någonting mer. Jag har bett för dig, Simon Petrus, att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina syskon, dina bröder. Vad är det för något? Jesus, han är steget före. Han ber. Han ber för sina lärjungar allihop att deras tro inte ska ta slut. Lågan ska fortsätta brinna, ljuset ska finnas kvar. Men den där natten så är det ju faktiskt nästan så det är bara en rykande veke när Simon Petrus säger, jag känner inte den mannen. Och till slut har ju alla övergett Jesus. Men ur det så kommer ju någonting otroligt. För strax efter uppståndelsen så är ju Simon Petrus där och han närmar sig Jesus igen. Och en dag får han säga, jag älskar dig. Ja, du vet att jag har dig kär, du vet allt. Och så vet vi att han blir upprättad och han blir en klippa för den bekännelsen och det livet som han får, förlåten och omvänd, blir till styrka för inte bara honom utan massa människor. Det blir en klippa som Jesus bygger kyrkan på, församlingen. Vi kan tänka så om alla de här vittnesbörden, deras prövade tro blir faktiskt till styrka för, även för dig och mig när vi tar del av detta. För det visar att tron klarar även stormar. Men det är också sant. Det som är Brother Andrew, han som en gång 1955 upplevde Guds kallelse. Det var Jesus som påminner honom om ett ord. Och det är sant, de orden också. När Jesus säger, stärk det som finns kvar och som var nära att dö. Alltså stärka de kristna, och då var det Östeuropa bakom järnridån, kommunistländer med stenhårda regimer som fängslade, torterade pastorer och som inte tillät kristna att samlas och som förbjöd biblar. De kristna sa, vi måste ha biblar. De kristna sa, be för oss, vi har det jättetufft. Och han hörde nödropet och han hörde från Gud, stärk det som finns kvar. Det måste bli stärkt, annars kan det dö ut. Och tänker man på de sju församlingarna i uppenbarelseboken som det här ordet var till, som Jesus sa, uppenbarelseboken 3 och 2 förresten också, då kan man tänka, just det, hur många av de församlingarna är kvar idag? Det går att släcka ljuset. Det är vad fienden försöker med. Men det vi gör, det handlar om att stärka igen, stärka kyrkan i alla de länder där man förföljs. I Indien, jag kan faktiskt säga så här, listan som finns, som ni har fått en tidning nu, ni som ville ha den är ju gratis förstås. Det finns en lista i mitten på den, en bönekalender. Men det är också så att det finns en beskrivning av World Watch List. Och det är en unik undersökning som görs varje år utav Open Doors. Den är erkänd av väldigt många eftersom den är på gräsrotsnivå i varje land. Djupintervjuer med människor och experter som sammanställer och visar hur ser förföljelsen ut över världen. Och man visar de 50 länder där det är svårast att vara kristen. 11 länder toppar den där det är extrem förföljelse. Och faktiskt är Indien med på den listan. Annars är det Nordkorea som toppar den igen. För 18 året i rad, 19 året i rad. Och sen är det 9 länder som alla har militant islamism och extrem islamisering som huvudorsak till förföljelsen. Och det skulle jag kunna räkna upp och säga att det är Afghanistan, det är Somalia, det är Libyen och det är Eritrea finns med där, Sudan finns med och Iran finns med också. Och Indien hamnar på 10:e plats. Som då inte är islamistiskt land utan en hindu-nationalistisk regim. Man har kopplat ihop nationalistiska idéer, extrem nationalism med religion, med hinduism. Och man säger så här att Alla som bor i Indien ska vara hinduer. Det ska heta Hindustan. År 2021 så ska det vara fritt från kristna. 65 miljoner kristna ska bort enligt deras folkvalda regim. Som Modi heter presidenten. Och han är alltså en hindunationalist. Och den här politiken får till följd att 8 delstater har infört antikonverteringslagar. Man förbjuder människor att lämna hinduismen. Man tvingar dem tillbaka. Och även är det strafffrihet. De här nunnorna, det är inte de, det var en yngre nunna som vi inte har på bild av. Hon blev våldtagen av några killar. Och när man skulle då få rättegången så förde man fram en oskyldig. Och det var ju liksom uppgjort så. För att han skulle gå fri och för att man skulle kunna lägga ner fallet. Polisen ser mellan fingrarna på brott som begås mot kristna. Det här är liksom satt i system i Indien. Rättssäkerheten är urspel för kristna. Och de kristna upplever det här de sista 5 åren är väldigt tuffa. Jag ska ta ett exempel, en annat vittnesbörd från Indien. Sari. Sari är en liten tjej, 12 år. Men hon har varit med om enormt mycket redan i sitt liv. Hon föddes med en svår hörselskada, eller hon fick den när hon var liten. Hon hörde nästan ingenting. Hon blev mobbad i skolan för sin dövhet. Och föräldrarna försökte med alla sätt att hjälpa henne. Man tog till både det ena och det andra. Ingenting hjälpte. Förrän en dag hennes moster säger till henne. Moster som tror på Jesus. Hon säger, ni tillber fel Gud. Ni måste komma till den sanna guden. Jag vet att han kan hela dig. Och Sari följde med i hemlighet på en gudstjänst. Och när hon var där så märkte hon att det fanns en god atmosfär. Hon kände sången. Hon blev berörd av det här. Och så säger pastorn att vi ska be. Och de ville be för den som behövde hjälp. Och moster knuffade lite. Och till slut så fick de fram Sari. Hon skulle komma fram och hon kände att det här var jobbigt. Att gå fram. Men vad är det som händer? Men ändå kände hon sig ganska trygg. För hon såg att de var goa och fina. Och hon, när hon bad så märker hon att ljudet omkring henne. Hon hör mer och mer. Och så kommer det någonting mot henne. Hon känner någonting som kommer nära henne. Och hon upplever att det måste vara Guds närvaro. Och efter det så hör hon helt perfekt. Hör hon. Och hon blev förstås jätteglad för det här. Att hon fick vara med om detta stora. Jesus helade henne. Och moster blev glad. Och när hon kom hem så berättade hon det här för sina föräldrar. Och föräldrarna blev också glada först. Men sen när de förstår att det här har förändrat Saris liv. Då säger mamma, din Gud är inte våran Gud. Om vi lämnar våra gudar så kommer vi råka ut för problem i våran familj. Vi kommer bli avskurna från mat och vattentillförsel i våran by. De kommer frysa ut oss. Vi kan inte. Du måste lämna Jesus. Sari säger, jag kan inte lämna Jesus. Jag har ju blivit helad. Jag har ju varit med om någonting. Jag har ju slipper undan det här mörka som jag hade innan. Det går så långt att pappan slår Sari. Storebror 22 år gammal slår henne. Tvingar henne att inte gå till kyrkan. Hon går ändå dit i hemlighet. Till slut så kastar de ut henne. De ger henne inget val. Om inte hon lämnar Jesus så är hon inte deras dotter längre. Hon är tvungen att lämna sitt hem. Nu bor hon hos sin moster och hon är förstås ledsen. Hon ber för sina föräldrar, hon ber mest för sin storebror. Och hon önskar mer än allt att de ska komma till tro på Jesus. För hon säger, jag kan ju inte lämna Jesus efter allt vad han har gjort. Och det som mest av allt håller henne nära, det är gemenskapen. För i församlingen, i den här gruppen, så finns de kvar. De säger, lämna aldrig Jesus, vi finns här. Och så ber de och hon får alltid en uppmuntran när hon är där. Ett Guds ord, ett tilltal. Hon känner Gud verkar i hennes liv. 12 år och behöver vara med om det här. Ja, men det är en verklighet. Barnen drabbas. Förr så var det kanske pastorer och präster i första hand man gav sig på. Sen har det blivit männen. Sista åren har det blivit kvinnor som får utstå jättemycket i många länder. Men även barnen blir utsatta till och med för tortyr och liknande. De här berättelserna är alltså inget undantag utan det sker på fler och fler platser. Indien, vi verkar i Indien med, nu ska vi se om vi kan få den här, den är lite glapp. Du får nog hjälpa mig, Henrik, ta nästa. Vi försöker med advokathjälp att stötta, juridiskt stöd, men också andra projekt som utvecklar samhället och att de kristna får utbildning, för många är faktiskt analfabeter. Och de behöver också rustas att stå starka i stormen. Vi har ett arbete som vi kallar Standing Strong Through the Storm. Det är för att det är att vara förberedd på förföljelse. Och det här är mycket tydligt i Indien, det som har hänt de sista 5 åren. Vi tar nästa. Det här är ju en sanning som jag nämnde om lite innan. Om vi tänker på Kristi kropp, är det då bara vi som vi ser, de vi känner? Det är lätt att komma dit, att det blir så. Men om det står i Efesierbrevet 4 att det är en kropp, en Gud, så behöver vi ju förstås tänka, vad är den här berättelsen jag har nu? Vad kommer den in i mitt liv? Om du och jag inte kan känna medlidande med den som lider, så ska vi fråga vårt eget hjärta, vad behöver jag göra? Vad är problemet? För det är hos mig antagligen att jag friställer mig av min egen ö, att jag inte kopplar ihop med kroppen. Paulus förklarar ju det här att Kristi kropp, det är ju liksom, vi hänger ihop och vi påverkas av varann. Och det är till och med så att om en blir ärad så blir alla andra också glada. Och jag tänker, vi så gärna vill höra vittnesbörd vad Gud gör. Och vi blir glada av det. Och glädjen blir ju förstås mycket större om vi också har delat det som är svårt, det som är jobbigt. Om vi bara kunde orka liksom ta in lite av det, så kommer vi också uppleva djupare glädje. För det är som med vänskap, att om vi bara har vänner som är med när allting går bra, då, och så försvinner de när det är jobbigt, när det är svårt i livet, då känner vi att det här är inte riktigt det som vi behöver. Och det är en vänskap som inte är värd namnet på samma sätt. Så det är en andlig sanning som det handlar om. Och vi kan vara med i bön. Och jag vill skicka med den här möjligheten. Det finns ju jättemycket att berätta om förföljelsen i olika länder. Vi har fått en liten glimt. Mellanöstern. En liten glimt Indien. Jag skulle kunna ta Afrika. Jag kunde bara säga jättekort om Afrika att tyvärr har extrema islamistiska grupper etablerat sig i hög grad i Afrika de sista åren. Det bara växer. I Irak och Syrien så hörde ni, kristna har tvingats fly. 75% av de kristna har lämnat det området på 10 år. Ni hörde om Indien och det som drivkraften där. I Afrika så är det extrema grupper som härjar ganska fritt. Det finns ingen regim som rår på dem. De rör sig i gränstrakterna och de gör räder mot kristna ofta. Och det drabbar, vi hör en del av det på nyheterna, men det sker så mycket mer. Det senaste landet som har bara gått så här på listan är Burkina Faso, även kallat Övre Volta förut heter det. Ett land som hade ganska hög tolerans, religionsfrihet. Men sista året här så har det hänt så mycket dåd mot kristna. Och det är våldtäkter mot kvinnor, det är män som bara tas ut och halshuggs i byar för att de är kristna. Vi ska vara med i bön. Allt det här manar oss till bön. Och det finns så mycket exempel hur bönen gör skillnad. Vi har ju det här magasinet ni har fått. Det är ett sätt att knyta ihop bedjare över hela världen faktiskt. Och Sverige förstås. Man kan få ett magasin hemskickat gratis i sin brevlåda. Helt gratis. Så här ser det ut. Varannan månad kommer det så. Och varje månad är det en kalender. Enkel bönekalender med ett kort och konkret bönämne för varje dag. Från våra syskon i de här länderna. Där de vill att vi hjälper dem att be för. Och vi får ju rapporter om bönesvar, vad Gud gör. Ett sånt exempel är ju Helen som satt fängslad i en container i Eritreas öken. 6 meter x 2,5 meter ihop med 25 andra tjejer. Vad hade hon gjort för något ont? Hon hade spelat in en CD-skiva, en lovsångsskiva. Det var hennes straff, eller hennes brott. Och straffet var att fängslas. Under 2 års tid med ett litet uppehåll satt hon inspärrad i den här containern på dagarna var det fruktansvärt varmt i öknen och på natten var det kallt, väldigt kallt. De fick turas om och sova på golvet och fick göra sina behov på en liten hink. Och hela den här situationen var mycket tortyr inblandat och allt pågick utan att hon visste när tar stormen slut. Hon visste ju inte det. Hon bara visste, jag har min tro. Hon såg den lilla ventilen som släppte in ljus och hon sjöng tacksamhetssånger till Gud för att det fanns ett ljus. Hon sjöng tacksamhet för den lilla mat de fick. Hon tackade Gud till och med för den lilla toaletten de hade. Och så fick vakterna höra på, hennes kompisar fick höra på. En vakt tog ut henne en dag och slog henne så hårt så att hans käpp gick sönder. Och han stod och flämtade och var helt slut så här. Och Helene berättar att han frågade, vad säger du nu? Helene, har du fått så mycket stryk? Och han hånade henne då. Då sa hon bara, nu har du gjort ditt, du har lytt order. Men jag har gjort mitt, jag har hållit ut. Och hon höll ut och hennes vittnesbörd finns där. Och hon säger, jag tror att jag kunde hålla ut därför att så många, jag visste att många troget bad för mig. Det gav mig nåd att hålla ut. Det är inte en klyscha att människor bär i förbön. Våra syskon i världen behöver dina böner också. Ja, men jag kan inte be så mycket. Nej, men du kan be den här korta bönen. Ha den på toa om du vill, den här kalendern. Ha den vid sovrummet och ha den på kylskåpsdörren. Det är helt gratis och det här är bara en möjlighet att få fakta, få reda på saker, vittnesbörd från hela världen. Ta den möjligheten och då skriver du bara upp namn och adress på listan så får du den hemskickad. Vi börjar här hos dig Albin. Får du föregå med gott exempel där. Ja, bönen är det som vi mest av allt trycker på, men man kan också förstås vara med på andra sätt. Man kan vara med och ge månatligen också en gåva. Minst 50 kronor så får man dessutom en bok av oss. För det här arbetet behöver stöd. Kyrkan i Syrien behöver oss och alla kristna som förföljs. Man kan skriva en hälsning. Ibland har vi en kampanj, det har vi ofta i den här tidningen. Någon som behöver en särskild uppmuntran. Mercy här, hon var 23 år när hon blev tillfångatagen av Boko Haram i norra Nigeria. De förde bort henne och under 2 års tid var hon under fruktansvärda förhållanden. Hon var våldtagen och misshandlad och det var ett fruktansvärt liv. Många av de här kvinnorna blev även gravida under den här tiden. När hon kom tillbaka så fick hon traumarådgivning. Hon fick hjälp med sin hälsa. Hon fick även en utbildning, yrkesutbildning. Hon är gift sedan oktober 2017 och är lycklig faktiskt. Hon har blivit helad från de inre såren. Och hon fick brev, 25 kilo brev från olika syskon över världen. Små kort och små enkla hälsningar att hon inte var bortglömd. Och då såg ju hon att Gud är stor, familjen är stor. Och andra omkring henne såg det och de tog emot henne i sitt liv igen. För först sa de, vi vill inte ha henne i vår samhälle. Hon är smutsig, hon har varit med terrorister. Hon blev utstött. Stigmatisering kallas det för. Det här att en människa, hon drabbades fast hon var oskyldig. Men nu så har det vänt. En hälsning kan betyda mycket. Ja, och där har jag också med mig flera böcker. Väldigt bra böcker allihop som handlar, kopplar till förföljelsen. Och vad vi lär oss. Till exempel den här 15 lärdomar som vi får av den förföljda kyrkan. Men också såna här lite mer dramatiska berättelser om Guds vansinniga uppdrag, till exempel The Insanity of God. Är det verkligen så att Gud verkar överallt? Det verkar som att det finns hopplösa länder. Det finns områden i världen som är stenhårda, som till exempel Somalia, där det nästan är omöjligt för evangeliet att slå rot. Det verkar så. Den här boken brottas med sådana frågor och landar ändå i att det som ser omöjligt ut för människor är ändå möjligt för Gud. Och tänk på alla som har kommit till exempel hit. I Sverige finns det många hemligt kristna somalier faktiskt. Som samlas hemligt. De vågar inte visa att de är. Men de finns här i Sverige. Det pågår sakta men säkert. Somalier som upplever en större frihet och börjar finna tron på Jesus. Gud kan använda flyktingströmmarna. Han kan använda det med afghanska killar som har kommit hit. I Afghanistan är det verkligen svårt att vara kristen. Det finns ingen kyrka. Alla är förbjudna. Alla som är kristna är före detta muslimer. Och de tar stora risker om de skulle berätta och visa att de är kristna. Från familjen, från släkten, från även staten, myndigheterna. Det finns från alla håll trycket. Men de har funnit Jesus. Nu ska jag vilja avsluta med några ord från Bibeln. Och som jag tror är för oss här idag. Vi ska se om vi får den här att funka. Det får vi inte, tror jag. Vi hoppar över den. Det här. Nej, det gick för fort där. Där. Paulus säger, Gud som en gång sa, ljus ska lysa ur mörkret. Var det ljus? Första bibelversen. Han har lyst upp, säger han, våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Jesu ansikte ska kunna sprida sitt ljus. Det är liksom bakgrunden till det här. Gud har lyst upp världen. Genom Jesus så har han lyst upp våra hjärtan så att vi ska få Guds härlighet och kunskap. Och det här ska spridas. Ljuset ska ut, det ska spridas. Alla folk, till och med de mörkaste områdena på jorden, behöver förstås evangeliet. Det är det som kan förändra. Vi får inte sluta tänka att nu är missionens tid förbi. Nej, missionens tid är faktiskt nu. Alla folk ska få höra. Ja, men varför är det så svårt och hopplöst då? Jo, därför att det svåraste är kvar. Det sista, det svåraste är alltid det är det som blir kvar. Men det finns någonting som fattas. Och det är, Paulus visste det här. Han säger det som fattas av Kristus lidanden för församlingen, för kroppen. Det lider jag i min kropp, sa han. Han var beredd på att betala ett pris för att evangeliet skulle nå till nya. För att alla skulle få chansen. Då säger han, jag har den här skatten i lerkärl. Jag är en vanlig människa. Du är en vardagsmänniska. Du är den du är. Du tycker inte det är så speciellt. Nej, men vad bra. Du har ett lerkärl. Och Gud vill ge av sin härlighet, sin ande, sin kärlek, sin skatt i ditt och mitt liv. Och den är inte liksom bara konstant, utan den får vi dricka, den får vi liksom låta oss uppfyllas av mer och mer. Och vi hörde här om att vi behöver rustas. Och jag fick ett uppdrag, Josefin, att anknyta till Apostlagärningarna, och det vill jag jättegärna göra. Det finns en berättelse i Apostlagärningarna 12, där Herodes, som är diktator, han far stenhårt fram mot församlingen i Jerusalem. Han halshugger Jakob, som är en av lärjungarna. Och sen märker han att det gillar ju de religiösa ledarna. Så då fortsätter han och tänker, jag ska göra samma sak med Simon Petrus. Så Petrus blir också fängslad. Och efter helgerna så ska han inför rätta och så ska han bli dömd. De kristna alltså upplever fruktansvärt tryck. Vad gör de då? Ja, vi stänger ner. Vi stänger kyrkan nu, för nu är det så jobbigt. De skulle kunna ha gjort det. De skulle kunna ha flytt allihop. Men det står att de bad enhälligt. Alltså som ett hjärta bad de. De bad till Gud för Petrus. De kunde tänka, ja, men har det börjat med Jakob så kommer det fortsätta med honom med. Det är kört nu, det är färdigt. Det är mänskligt att tänka så. Och säkert var det de som undrar, vad menar Gud när någon måste dö? Våran ledare blir dödad. Tänk om Petrus också blir dödad. Men det står att de bad. Och så bad de. Vad händer? Vi läser om det här i Apostlagärningarna 12. Hur Simon Petrus blir väckt mitt i natten. Men inte av en människa utan av Herrens ängel. Ängeln kommer till honom och väcker honom. Det behövs någon som väcker oss. De här berättelserna kan faktiskt väcka oss. Det var en kinesisk pastor som hette Samuel Lamb. Han sa, ni i väst, ni blir inte förföljda. Ni blir förförda. Och då säger ju faktiskt Jesus i sitt tal om tidens slut. Så säger han, se till att ni inte blir rädda eller skrämda. Men se till att ni inte blir förförda eller lurade. Det finns en fara för kristna. Och vi kanske inte blir då skrämda. För vi har inte så mycket hot. Men vi kan bli förförda och luta oss mot fel trygghet. Och lita för mycket på vårt eget och på våra tillgångar och program. När vi egentligen behöver lita på Gud. Paulus litade på Jesus och han sa, det ska visa sig att det är Guds kraft och att det inte kommer från mig själv. Det behöver aldrig vara dig själv det handlar om egentligen. Utan det är Guds nåd och hans kraft. Vi är ständigt trängda men inte instängda. Vi är ständigt förföljda men inte övergivna. Ängeln väckte Petrus och så säger han, ta på dig. Du läste om rustningen. Jag tror Gud säger det till dig och mig idag. Ta på dig rustningen. Se vad du har. Vad Gud vill ge dig. Att du ska klara av det tuffa som du kanske anar finns där. Och möter, kanske mötte saker som du tänker, det här börjar påverka min tro. Det här är någonting som skjuts in mot mig och min tro. Ta på dig rustningen. Du behöver den. Ta på dig det som han ger dig. Väckt. Han blev väckt. Han tog på sig sina kläder och så säger ängeln, svep om dig manteln och följ med mig. Och jag tänker, vad är det för mantel som vi ska svepa om oss? Och det är kärlekens mantel. Det är Jesus som du och jag är iklädda. Han är vår trygghet. Han är vår styrka. Jesus förnyar oss i vår tro och överlåtelse. Han vill det. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Visst är det paradox? Men det är så det funkar i den här världen. Och Samuel Lamb, han sa också så här. När jag var fängslad, han satt i fängelse i 14 år. Så växte församlingen. Varje gång jag var i fängelse så dubblades församlingen. Hur är det möjligt? För detta är Guds verk. Det är inte en pastors verk. De bad, de var ivriga, de överlät sig till Gud när det var tufft. Och därför säger många kristna, vi ber inte att förföljelsen ska sluta. Vi ber att vi ska vara uthålliga och att vi ska vara frimodiga. Och att vi ska ha kärlek. Kärlek att till och med förlåta dem som gör oss illa. Och det sista, hur ska vi segra? Petrus, han fick följa med ängeln. Och så när öppnades dörrarna av sig självt. När han följde så öppnades en väg. Och så står det att han knackade på där de var samlade. Och rode kom och... Va? Petrus. Hon blev helt så här. Så hon springer in och säger till de andra. Och de tror han inte. De trodde att hon yrade. Att hon hade sett något spöke. De väntar ju på bönesvar, men det var tydligen så att de var överraskade själva. Det var svårt att ta in det här. Men Simon Petrus kommer till dem och han visar Gud har vägar. Han öppnar. Om han öppnar en dörr så kan ingen stänga. Därför heter det också Open Doors. För det finns en dörr till de här länderna trots allt. Vi smugglar 2,5 miljoner biblar och litteratur på ett år ungefär. Och vi stärker ledare och vi försöker hela tiden föra in att evangeliet ska få leva och finnas i de mörkaste länderna. Vi ska ha en bild till sista. Så ska jag be tillsammans med er här. Vi ska se om det kommer upp. Ett bibelord där i slutet här. Där. Och det är den mittersta versen där. Här står det. Hur övervann de troende? Hur övervann de alla prövningar, alla svårigheter? De övervann den onde genom lammets blod. Alltså frälsningen i våra liv. Jesus, vad han har gjort. Och genom sitt vittnesbördsord. Det står faktiskt så. De älskade inte sitt eget liv så högt att de drog sig undan döden. Tänk Simon Petrus. Han var nära att lämna. Han fick nåd. Han fick upprättelse. Du vet Jesus att du är viktig för mig. Jag älskar dig. Vem älskar du mest? Är det dig själv? Eller är det Jesus och hans liv? Det kan vara en tuff fråga att få. Men det är bra att vi ställer oss i det ljuset ibland. Ditt och mitt vittnesbörd, vad Jesus betyder för oss. Vem han är för dig idag. Och vem han är när det är tufft, när stormen ryter, det håller dig levande och vaken. Det kommer rädda dig. Det kommer vara det som bevarar dig och gör dig till en segrare. Vi behöver vara rädda om vår gemenskap. De kristna var jätterädda om sin gemenskap. De bad tillsammans. De var rädda om Guds ord. Och de var rädda om att fortsätta gensvara på vad Gud gjorde. Leva i tjänst. Leva i trohet mot Herren. Det är samma med dig och mig. Ska vi be. Herre, vi ber nu att du hjälper oss den här stunden. Att vi frågar dig vad du vill att vi ska göra. Herre, när vi hör om allt det här och ser, så ber vi att du påminner våra hjärtan om vad vår trygghet är. Vad vår skatt är. Vad vår kärlek är. Herre, vad våra liv är egentligen. Vi vet att vi lever bara här en kort tid och att det är så mycket som faktiskt är förgängligt. Herre, du vill hjälpa oss att se vad riket är, vad makten finns. Att den är hos dig och det är ditt rike vi ber om. Och att det är din vilja vi ber om, att den ska ske i våra liv. Att den ska ske på Öckerö och den ska ske i Nimbus. Och den ska ske i våra hjärtan. Herre, vi ber att du ska få använda oss för den här tiden. Vi vet att det är så många som saknar livet och hoppet. Och vi ber att vi ska kunna få lysa fram det livet. Att det ska genomlysa våra liv. Herre, vi är enkla, vi är som lerkärl. Men vi vill ge dig det. Det tomma lerkärlet ber vi att du idag fyller. Med din härlighet, med ditt ljus. Och använd oss som du vill. I Jesu namn ber vi. Amen. Amen. Jag kan säga också så här. Jag kommer finnas här ute vid böckerna sen. Om det är någon som har frågor och vill prata mer. Det finns mycket information och så. Men då vet ni att jag finns där. Vi ska gå in i en avslutning nu.